Jätteroligt att vara här. Eva berättar lite om vår situation. Vi är i Jönåker, strax utanför Nyköping. Och jag har en halvtid. Betelkyrkan där, en liten församling där. En gång började som evangelist för nästan 20 år sedan. Under den tiden som jag och Eva träffades, vi blev ihop i den lägenheten där vi nu bor. Så att cirkeln är sluten på något sätt. Så hoppas vi att vi inte ska behöva stanna där allt för länge. Det är lite trångt, men det går bra. Jag har en halvtid i folkhögskolan som mattelärare inne i Nyköping också. Och så har ni hört vad Eva jobbar med. Och barnen går i skolan och trivs. Så allt är bra. Men det är alltid speciellt att komma hit. Det är fantastiskt och det är underbart på alla sätt. Och alla dessa underbara människor som sitter här och lyssnar. Jag hoppas att ni ska få något med er. För jag tror jag har ett budskap till er. Och vi ska läsa ifrån Apostlagärningarna kapitel 12. Du som har din bibel med dig får gärna slå upp det. Den första kristna tiden var oerhört dramatisk. Vill man se kristendomen var från början? Jag brukar vilja säga det. Vad är det? Vi ska inte drömma oss tillbaka till vare sig 90, 80, 70 eller 50 eller 40-talet. Vi ska drömma oss tillbaka till 30-talet efter Kristus. När allting började. Hur såg det ut? Hur trodde man? Vad gjorde man? Vad hände? Och när man hamnade i kriser, hur reagerade man då? Det är det absolut bästa som finns. Att få komma tillbaka dit. Och då läser vi från Apostlagärningarna 12. Vers 1. I Jesu namn står det så här. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Och Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd. När han såg att detta var en bifall hos judarna fortsatte han och lät gripa också Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid, under påsken alltså, som vi precis har firat. Sedan han gripit honom satte han honom i fängelse och gav i uppdrag åt fyra vaktavdelningar om vardera fyra man att bevaka honom. Efter påsken ville han ställa honom inför folket. Petrus hölls därför kvar i fängelset och församlingen bad uthålligt till Gud för honom. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Och se, en Herrens ängel stod där och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa, skynda dig upp. Då föll kedjorna från Petrus händer och ängeln sa till honom, sätt på dig bältet och ta på dig sandalerna. Petrus gjorde det och ängeln sa, ta på dig manteln och följ mig. Petrus gick ut och följde honom. Men han förstod inte att det som skedde genom ängeln var verkligt utan trodde att han såg en syn. De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden. Och den öppnade sig för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata och plötsligt lämnade ängeln honom. När Petrus blev sig själv igen sa han, nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig ur Herodes hand. Och från allt som det judiska folket hade väntat sig. Då han nu insåg vad som hade hänt gick han till Marias hus, hon som var mor till den Johannes som kallas Markus. Där var många församlade och bad. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför porten. De sa till henne, du är tokig. Men hon höll fast vid att det var så och de sa, och då sa de, det är hans ängel. Under tiden fortsatte Petrus att bulta. Och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. Han gav tecken åt dem med handen för att tysta. Och så förklarade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sa, berätta detta för Jakob och de andra bröderna. Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats. På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad hade blivit av Petrus? När så Herodes skickade bud efter honom och inte fick tag på honom, förhörde han vakterna och befallde att de skulle föras bort. Därefter lämnade han Judén och for ner till Caesarea och uppehöll sig där. Amen. Vi ber en stund. Himmelske Fader, vi ber om ljus över skriftens ord den här förmiddagen. Tack Herre att du är här för att möta med våra hjärtan. Tack att din kärlek är vid som oceaner och nåden är oändlig och du vill möta med oss. Tack att du vill röra vid varje broder och syster idag. I Jesu namn. Amen. Under den här veckan som gick så fick jag den här berättelsen till mig. Jag har skrivit om den i ett annat sammanhang, men jag fick den till mig igen. Den handlar om hur aposteln Petrus sitter i fängelse och blir befriad från den fångenskapen genom ett gudomligt ingripande. Och församlingens, den första församlingens böner här i Jerusalem hade en väldigt stor betydelse. Men berättelsen blev levande för mig på två sätt. Dels just det här otroliga att det här faktiskt händer precis så här som det sker. Gud är historiens Gud. Han griper in i historien, han förändrar saker. Och jag tror att det här som står här är sant. Men jag såg också framför mig det här. Att det här är en beskrivning av en befrielseprocess. Hur den kan se ut för dig och mig och för våra församlingar i vårt land. Därför att du och jag och de andliga gemenskaper vi tillhör, vi kan, om vi inte är uppmärksamma, hamna i låsningar. Det kan komma in saker i våra liv som individer i våra gemenskaper som precis som Petrus låser fast oss. Det är inte bojor av järn, men det är osynliga bojor. Det kan vara lojalitet till människor, det kan vara människor som skaffar sig makt över församlingen eller oss. Det kan vara saker och ting som blockerar oss. Och det vill inte Gud. Gud är här med befrielse för dig och mig. Därför att det är det som Golgata handlar om. Nytt liv och frihet. Och det blev så tydligt för mig. Är vi inte frälsta så behöver vi befriade från syndens makt och slaveri. Men tror vi på Gud så kan vi också hamna i svårigheter om vi inte ser upp. Men då finns det befrielse. Det är det som är mitt budskap idag. Gud är här för att befria dig och mig från sånt som hindrar oss att gå vidare. Som individer och som församlingar. Och det är mitt budskap idag. Därför att de här låsningarna, de gör att vi inte kan växa vidare. Vi vinner inga människor för Gud. Vi döper ingen. Och jag har varit på många olika ställen under mitt liv som inte har varit allt för långt ännu. De flesta här inne har levt längre än mig. Men jag ser det här från plats efter plats. På grund av saker som har hänt i historien, i människors liv och i församlingarna. Så blir det låsningar, det sitter fast. Vi kommer inte vidare och Guds verk tynar bort. Detta är inte Guds vilja. Men han vill komma och befria oss. Och det här berättelsen är en bild, tror jag. Ett budskap till dig och mig. Hur detta kan gå till. Och det vill jag förmedla till dig. Och du som är här idag, pröva det här och ta till dig det som du känner är bibliskt och riktigt. Och det första man ska se, det är att bönen här har en avgörande betydelse. Petrus hamnar i fängelse, det är kung Herodes. Han har avrättat flera stycken i församlingen. Och så tar han Petrus. Och då tänker han säkert, nu har jag tagit ledaren här. Får jag bara bort honom, då kommer allt sammans att falla i stycken. Vad gör församlingen? Jo, de bildar en påtryckargrupp politiskt. De går runt med flaggor på gatorna och säger, vi vill ha Petrus fri. Absolut inte. Vad gör man? Man går till ett bönemöte. Där börjar befrielsen alltid. Att du och jag vänder oss till Gud i bön. Och är du här som inte är frälst, vad ska du göra? Du ska vända dig till Gud i en bön. Om syndernas förlåtelse ska du åkalla Jesu namn. Och så ska du ta emot honom i ditt hjärta. Där börjar din befrielse. Och vi som redan tror, om vi känner, vi vet att vi har låsningar i våra egna liv eller våra relationer eller församlingarna. Var börjar det någonstans? Vi går till Gud i bön. Och den här berättelsen, den är så fantastisk, för den börjar med ett bönemöte och den slutar med ett bönemöte. Ser ni det? Församlingen var samlade till bön och man bad, och det står ordagrant, utan att sluta. Uthålligt. Och när bönesvaret väl kommer så är man så inne i bönen att man inte ens märker det. Petrus står utanför och bultar. Han har redan blivit fri. De ser det inte. Vad var det Petrus kom till? Han kom till ett bönemöte. Bönemötet börjar i berättelsen och det slutar i berättelsen. Mina vänner, vi måste upptäcka bönens betydelse igen. Man bad dag och natt i den första kristna tiden. Man åkallade Guds namn, för man visste, vi förmår inget, men Gud förmår allt. För människor är det omöjligt, men det är möjligt för Gud. Allt är möjligt i bön, mina vänner. Allt är möjligt i bön. Även det som är omöjligt för dig och mig. Där börjar befrielsen. För din församling, för din släkt, för dina barn som inte är frälsta, och för dig själv om du har bekymmer. Det börjar med att åkalla Jesu namn. Att du vänder dig till honom. Att du tar emot allt det han vill ge som svar på bön. Där börjar befrielsen. Men ibland får man be länge. Det här är också en uthållighetsfråga. Man bad utan att sluta. Ser ni här? De började be och de slutade inte förrän bönesvaret stod bildligt talat ute och bultade. Och de, som jag sa förut, upptäckte det inte på en gång. De blev övertalade till att se att Gud faktiskt hade svarat. Men se att bönesvaret kom ganska sent. Natten innan Herodes hade tänkt ställa Petrus inför rätta och förmodligen se till att han blev avrättad också, då kommer bönesvaret. Ser ni? Det här är så fascinerande med Gud, och jag är irriterad på honom många gånger för det. Men jag inser det. Han gör som han vill. Han har tiden i sin hand. Och ibland får vi hålla på tills det ser ut som att vi är precis framme vid sammanbrottet. Då blir det genombrott istället. Ser ni det? Natten innan Petrus skulle ställa till rätta, då kommer bönesvaret. Och det är så mäktigt så att de kunde nästan inte ens tro på det när det väl kom. Men de fortsatte tills de var igenom. Och det här behöver vi lära oss. Mina vänner, det räcker inte med, om vi ska få uppleva en förnyelse av kristenheten i Sverige. Det är inte nya idéer, nya koncept. Det är inte det nya yttre. Det är inte en ny stil på musiken eller byggnaden eller hur vi ser ut. Vi pastorer, det är ingenting sånt som hjälper. Det är uthållig bön från början till slut. För Guds kraft är det enda som kan ge befrielse. Det kan inte något av andra göra. Därför bad man tills det kom. Har du tänkt på det? Gud har aldrig bråttom. Aldrig. Det har du och jag. Men han har ju tiden i sin hand. Han har skapat den. Han väntade 400 år innan han befriade Israels folk ur Egypten. Från det att den sista boken i Gamla testamentet är färdigskriven så tar det 400 år innan Messias kommer. Var det sent? Absolut. Men var det för sent? Nej. Gud kommer aldrig för sent. Och det gör han inte i ditt liv heller. Men när du börjar be ska du veta, från den dagen att du börjar be så är din bön hörd. Men Gud kanske dröjer, men fortsätt. Fortsätt och ge inte upp, för han kommer inte för sent. Han gör inte det. Bönen och bönesvaret kommer aldrig för sent. Dessutom ska vi se det i den här texten. Att befrielsen sker steg för steg. Ser ni det? Det är inte så att när ängeln kommer så står Petrus vips ute på gatan. Men det finns vissa saker som måste passeras på vägen ut. Och här sker en jättemärklig samverkan mellan det gudomliga och det mänskliga. Se här först. Det finns saker här som Petrus inte kan påverka. Vad är det? Bojorna, vakterna och järnporten. Alla de här sakerna är sånt som han inte rår på. Där behöver han ett ingripande från Gud. Och innan bojorna hade fallit av kunde inte Petrus göra någonting. Han är fastlåst. Och så kan det vara för dig och mig också i våra liv, våra församlingar. Vi kommer inte loss därför att vi måste först börja be. Det finns inte i vårt huvud någon idé som kan lösa problemen. Men börjar vi be, då kan bojorna falla. Se här också. Ängeln stötte Petrus i sidan. Är det inte så, mina vänner, att vi ibland behöver en stöt för att vakna till i våra församlingar, i våra liv? Att Gud får skaka om oss lite. Vakna. Skynda dig upp. Då föll bollarna. Innan detta skett kan Petrus ingenting göra. Det är viktigt. Men efter att bojorna har fallit, och innan och mellan det som händer sen, så får Petrus tydliga instruktioner. Vad säger ängeln? Sätt på dig bältet. Ta på dig sandalerna. Okej, Petrus gjorde det. Ängeln sa, ta på dig manteln. Följ med mig. Och Petrus gick ut och följde honom. Men han förstod inte att det var riktigt det som hände. Men se här. Gud börjar göra någonting. Bojorna faller av. Och så får han tydliga instruktioner. Nu ska du börja göra någonting. Hade det varit du och jag som hade suttit där, då hade vi tänkt så här. Men varför ska jag ta på mig sandalerna och bältet? Vakterna sitter ju här runt omkring. Och den där järnporten. Ja, det är ju en sak att bojorna har trillat av. Men det finns en massa andra hinder som inte jag rör på. Så ska vi inte tänka. När Gud börjar göra, då visar han också vad du ska göra. Petrus behövde ingen hjälp att ta på sig bältet, sandalerna. Vad han behövde hjälp med, det var bojorna. När bojorna föll av, då var det viktigt. Börja nu, gör det lilla du kan. Och så kommer nästa under. Vakterna vaknade inte. Det var fullt med vakter runt omkring. Den första vakten gick förbi, den andra, och sen kommer de till järnporten. Ett stort, omöjligt hinder. Den öppnar sig för dem av sig själv. Petrus fortsätter att gå. Helt plötsligt är han ute på gatan. Då lämnar ängeln honom. Och han kan ta sig vidare för egen maskin. Ser ni här? När du och jag börjar åkalla Guds namn och Herren börjar verka i våra liv, våra församlingar. Först måste något andligt ske som bereder vägen för en förändring. Men när du och jag ser att Gud har börjat göra någonting, då är det viktigt att vi också börjar gå. Jo, men Herre, det finns ju de här problemen också. Absolut, de tar jag hand om. Men jag vill ge dig, säger Herren, tydliga instruktioner vad du ska göra om du åkallar mitt namn. Och då ska du få se att jag ska röja de andra sakerna ur vägen också. Och hela vägen ut i frihet är jag med dig. På det sättet sker befrielsen steg för steg. Det börjar med bön. Gud gör under. Han ger oss instruktioner. Han leder oss vidare. Nästa hinder tar han hand om också. Och så fortsätter det här. Vad har det här med oss att göra i praktiken? Se både på Bibeln och kyrkohistorien. Det kan vara människor som skaffar sig inflytande över oss. Det kan vara sånt som vi har med oss i vår historia som håller oss tillbaka. Det kan vara besvikelse. Det kan vara splittringar och intriger i församlingarna. Det kan vara allt möjligt. Det kan ha kommit in synd. Det kan vara allt möjligt som hindrar oss att gå den väg som Gud har kallat oss. Det kan också gälla besvärliga människor runt omkring oss, nära oss, som håller oss tillbaka, som vi är rädda för. Det kan vara människor på din arbetsplats som du känner, de är ett hot mot ditt andliga liv. De vaktar på dig, precis som de här vakterna. Och försöker du bryta dig loss, då är de där och hindrar dig på en gång. Men Gud vill komma med befrielse för dig och mig. Vi ska inte vara slavar under människor, vare sig individuellt eller i församlingarna. Vi ska tjäna Herren och göra det i frihet från de här sakerna. Och lösningen är alltid uthållig bön tills bönen kommer, tills bönesvaret kommer. Och vad är slutet på alltihopa? Det är också bön. Den som har upplevt bönens kraft och upplevt befrielsen. Vad gjorde Petrus? Han gick till ett bönmöte. Kanske är det så att du som sitter här, du har aldrig upptäckt bönens möjlighet. Vad Gud vill göra med dig, det är att befria dig och skicka dig till en plats där människor åkallar Herrens namn. Och du ska få lära dig att göra det och se hur Gud ska gripa in och förändra inte bara dig utan din familj, alla de du har runt omkring dig och din församling. Och du kommer att kunna stå på den yttersta dagen och säga: Herre, det hade inte med mig att göra. Tack för att jag fick vara med och kalla ditt namn och se vad du kan göra som svar på det. Låt mig avsluta med ett par exempel. Vi ser det här steg för steg processen överallt i Bibeln. Ta Israels befrielse ur Egypten. Vad säger Gud till Mose? Jag har hört ropet från mitt folk. Jag har klivit ner för att befria dem. Och sen ser ni, det hettar till, det blir besvärligt. Gud leder dem genom det ena efter det andra. Helt plötsligt, bojorna faller av. De blir befriade. Fienden kommer efter dem. Gud, precis som han öppnar järnporten, han delar på Röda havet. De kommer igenom. De upplever. Gud har befriat oss. De får lovsjunga hans namn. Och vad händer sen? Jo, Gud sa till farao genom Mose: släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst åt mig. Det började med att Gud hörde Israels böner i Egypten. Han klev ner, han befriade dem. Och sen förde han dem till en plats där de höll gudstjänst till honom. Det är samma sak där. Det börjar med bön, det slutar med tillbedjan. Och så vill Herren göra i ditt liv. Om du inte är frälst, då går det till på samma sätt. Det börjar med att människor ber för dig. Och det börjar med att du upplever att du är sökt av Gud. Och du upplever att jag sitter fast i saker och ting som jag inte kommer loss ur. Jag kan inte. Jesus är den stora befriaren. Han kommer in i ditt liv. Han bryter bojorna. Han sätter dig fri och sen leder han dig ner i dopets vatten. Därför upplever att du får begrava det gamla. Skriva upp ditt nytt liv. Och så fortsätter detta under hela den här processen. Vad gör du? Du åkallar Herrens namn. För löftet är detta. Var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Jag tror att det är det här som är lösningen för oss alla. Jag vet inte hur ni har det i era församlingar eller era familjer. Eller hur ni har det själva. Men jag är övertygad om det här är vägen till befrielse för dig. Men Gud har inte tänkt att hans verk ska dö ut långsamt och sakta i det här landet. Nej. Jesus kommer snart och han vill förbereda en församling som är redo. En stor församling. Hur ska detta gå till då? Bön. Bön. Och bön. Och när Gud börjar göra saker och ting, då ska du och jag vara frimodiga. Vi ska följa de instruktioner vi får. Ett steg i taget. Och det ska vi få se hur Herren jämnar marken. Vad det står? Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Du stora berg som reser dig framför Zerubabel. Det här är ett löfte från Zakaria. Det ska bli jämnat till jämn mark. Och det vill Gud göra. För han är densamma igår och dags och evighet. Han förändras inte. Han är här för att möta med dig. Och jag tror vi ska börja bönemötet här idag. Och du ska få uppleva en underbar befrielse. Men först, Eva ska sjunga en sång. Sen ska jag göra en inbjudan. Vi ska samlas här framme. Ni som känner, jag behöver befrielse. Eller jag vet någon som behöver befrielse. Eller min familj behöver befrielse. Eller den församling jag står i behöver befrielse. Då ska vi mötas här framme. Så ska vi åkalla den Gud som gör det omöjliga. Det ska vi göra. Men först en sång. Varsågod.